Hej och välkomna till Äventyrarna rollspelspodd, där vi ska ha en session zero och vi ska förbereda för att spela en kampanj med Blade Runner rollspelet från Fria Ligan.
Yes!
Hej Micke!
Hallå!
Vi ska ju se hur vi ska lägga upp det här, för jag tänker inte spoila för mycket om settingen än, det kommer jag säkert göra under avsnittet.
Mm.
Men vi kommer ju inte köra enligt boken som är innan den nya filmen. Det finns ju två Blade Runner-filmer, en från 1982...
Alltså i vår tid.
Ja, precis. Tack.
För den utspelar sig ju väl i en fiktiv 2022?
2019.
2019, just det. Ja.
Vi har inte faktakollat inför det här avsnittet, utan vi drar lite till med årtal och sen så får det vara som det är. Men det viktiga är att tala om för er att vi kommer spela lite efter den första filmen och ganska långt före den andra filmen, som är 2049 då. Och rollspelet är ju 2030 någonstans, tror jag.
Jaha, så det är enligt rollspelet korrekt?
Nej, det är innan det också.
Mm.
Det viktiga att veta är att vi krånglar till det lite grann genom att inte kunna följa exakt hur världen ser ut. För jag har ju den här avarten att jag vill bygga på första filmen.
Ja.
Och sen ta den låren som finns runt den tidsåldern där vi är. Det är innan Wallace Corp egentligen blir stora. Men det Tyrell Corp håller på att gå i botten. Där fångar vi ett ögonblick som vi ska spela i kampanjen.
Mm.
Vi kommer ta oss lite friheter i hur man ser på replikanter och hur man ser på världen och vad som existerar. Det mest bisarra av allt kanske att det utspelar sig i Växjö i Småland, Sverige, och inte i LA.
Ja, det är ju lite udda. För är fortfarande Tyrell och de stora företagen, är de fortfarande en grej där i Sverige liksom?
Absolut. Jag har vävt in det som att Tyrell är väldigt aktiv och äger de här svenska bolagen. Det är samma stämning i Sverige, för det är lika kast väder och kulturellt så har det blivit globalt, alltså utblandat kan man säga. Allt som finns i Blade Runner kan vi förvänta oss finnas i Växjö, men vi kommer kunna använda lite svenska ord ihop med lite engelska, ihop med kinesiska eller vad det nu kan vara som har påverkat kulturen då. Så att det är ett experiment. Det kan vara att det blir katastrofalt och då kommer vi kasta de första avsnitten och spela om på nytt. Eller så blir det jätteintressant och då kör vi vidare från det.
Absolut. Jag tror att det kommer vara väldigt eget. Jag tror att många kommer vilja göra rollspelskampanjer eller poddar och sånt med en existerande, vad är det, Los Angeles är det va?
Ja, precis.
Som det är i filmen.
Mm. Och jag har ju läst det, alltså det är ju en jättebra setting och allt finns ju där. Men jag tänkte att jag skulle vilja att vi erbjuder någonting annat och testa det helt enkelt.
Ja, coolt.
Och se om det blir kul.
Ja, jag är superpepp. Tror du att man kan tycka att den här kampanjen eller den settingen som vi spelar är rolig och intressant även om man inte har sett Blade Runner-filmerna eller kan ha läst serietidningar och allt sånt där? Alltså, kan man hänga med utan att ha förkunskaper liksom?
Ja, men det tycker jag. Tanken är ju att vi kommer börja lite från början och försöka undvika att anta att alla vet hur det hänger ihop. Den här session zero så kommer vi prata om lite olika koncept, men det är inte alla som lyssnar på det. Så jag tänker att när vi börjar spela sen så kommer vi förklara på ett bra sätt vad du upplever och ser i världen. Och man kanske kommer kunna se världen mycket genom dina ögon då. Och så tillsammans kan vi nog undvika att förutsätta att det finns bakgrundskunskaper. För det kommer ju vara mycket som är bekant från sci-fi kanske.
Ja, just det.
Jag tänker att vi ska undvika att vara för ordiga. Använda ord som inte...
Mm.
Replikant har jag slängt med lite grann.
Precis.
Det är någon typ av android. Men jag tänker att du kanske kan prata om det som någonting annat och så får man tillsammans upptäcka vad det är.
Okej.
Okay. Vi provar det. Men det är en väldigt bra idé. Annars kan vi ju rekommendera kanske att man tittar på den första filmen.
Ja, det är ju att föredra. Alltså det är ju inget man måste göra, tänker jag. Men det hade helt klart varit att hjälpsamt, tror jag.
Vill du berätta lite grann vad du har för idéer om karaktär? Och sen ska vi försöka trockla in den karaktären i ett ark med stats och så. Det är ju sekundärt, men väldigt viktigt.
Jo, men jag har en karaktär. Namnet är jag fortfarande lite småtveksam till. Men vi kan bolla det sen, tänker jag. Men jag tänker mig att han ska vara en... Han är ju inte en Blade Runner, kanske jag ska förtydliga. Utan han är en före detta polis. Han har jobbat som polis under flera år. Bildade sig till polis direkt och var liksom helt okej på sitt jobb och har skött polisyrket jobbat för staten och tjänat ganska bra på det. Liksom, han har absolut inte... Han har inte levt i bottenskiktet riktigt på det sättet, utan har, ja, han har haft en löneslavslön, så han har inte behövt vara i slummen förutom på jobbet då, såklart. Men han har ju definitivt inte bott där, och större delen av livet har väl varit bra.
En del höjer kanske lite på ögonbryn nu när du säger att han inte är en Blade Runner, för rollspelet som det kommer i den första versionen så är man mer eller mindre en Blade Runner. Och så vi kommer göra lite avsteg såklart från systemet i det fallet då. Jag tror det kommer gå bra, men kanske är någon som reagerade på det.
En Blade Runner är en sån som jagar robotar, typ.
Precis.
Och det gör han inte. Det är inte det han har jobbat med, men vi använder ändå karaktärsbladet liksom. Så att han är väl en... han har ju inte jobbat som polis när man träffar honom, utan då har han gått ner sig, blivit alkoholist. Till och med. Så vi kör väldigt mycket klassisk noir, så att han har inte fått behålla brickan, han har inte kunnat sköta sitt jobb. Men som polis har han alltid varit väldigt duktig och haft en... Han har en väldigt stark intuition. Alltså, han tittar och ser och läser av saker på ett sätt som... egentligen passar en deckare bättre än en polis, men han har ju varit en bra polis på grund utav det. Han ser bortom liksom det uppenbara och hittar ledtrådar som är dolda liksom. Det är det som han är bra på och var bra på. Men sen så har det hänt lite saker som gjort att han har blivit ledsen och gått ner sig ganska mycket. Jag tror att han mår ganska dåligt. Alltså, han är ju väldigt... han känner sig väldigt tom och ensam och som en förlorare på olika sätt. Så att jag tror att han har under flera gånger gått i lite suicidala tankar. Att livet saknar mening, liksom.
Du spelar en väldigt ledsen karaktär, som du sa. Men vad var det som hände som fick dig att bli så här ledsen?
Det var nog att hans dotter gick bort när hon bara var 5. Hon blev sjuk och lades in på sjukhus, men han fick aldrig träffa henne för att det var någon smitta som var jättefarlig. Han förstod aldrig vad det var som hände och fick aldrig reda på någonting. Hon försökte verkligen komma åt henne på olika sätt, liksom, men det gick inte. Och under många år så försökte han ju göra de här sakerna. Men jag tror att just att han försökte få tag på den här informationen så många gånger och bli motarbetad av systemet. Har säkert fått en hel del stryk fysiskt också av olika personer och kanske hotad också till livet. Om jag inte slutar rota i det här liksom. Så jag tror att han har en stor innebrinnande lust att ta reda på vad det var som hände. Men har inte fått tag på en kontakt. Och då märk väl att den här karaktären har ju kontakter liksom. Men har inte kunnat gräva i det djupare än så här. Och det gör honom ledsen och frustrerad.
Det är det som ändå gör att du håller kvar vid livet för att försöka...
Ja, det tror jag.
Ja, det känns lite tungt det här.
Ja, det är nog ingen munter historia, men det känns lite som att världen inte är så munter heller. Den är ju ganska mörk och tråkig.
Precis, för den här världen är ju en värld där vi har en katastrofal och skenande klimatkatastrof på hela jorden. Och även Sverige har blivit väldigt ogästvänligt att bo i. I norr är det väldigt kallt och det är väldigt kraftiga regnväder i södra Sverige. Och det gör att all befolkning har ju flockats i de stora städerna helt enkelt.
Mm.
Men att det bor folk utanför de här stora städerna beror ju på att det finns fortfarande gruvdrift. Nu är det inte den här trevliga gruvdriften som vi har uppe i Kiruna som gör att man bara får flytta ett samhälle då och då. Utan här är det stora dagbrott på flera mil som bara gräver upp allt för att komma ner och... hänsynslöst få ut uran som det är utanför Växjö faktiskt man har hittat. Så Växjö kommer ju vara en gruvstad på många sätt och vis.
Ja.
Men centrum så har man de klassiska stora skyskraporna och alla andra byggnader man kan förvänta sig av ett dystopiskt science fiction-värld.
Så det är skitmycket folk och ja, det är ett myller av bilar och personer.
Det är så att det som händer i loren för Blade Runner är att det är en nedsläckning, the big blackout, där någon, man vet inte vem faktiskt, spränger en, så det blir en EMP-bomb som raderar ut data helt enkelt. Nu är det så att Tyrell-företagen finns över hela jorden och i Växjö så representeras de av Brinells som driver utvinning och anrikning av uran då, i den här stora gruvan jag pratar om. Och anledningen till att de fortfarande kunde verka hyfsat obehindrat är att de hade inte haft råd att uppgradera sina system. Så det fanns väldigt, väldigt mycket data på hårdkopior helt enkelt. Det var inte så mycket elektroniskt lagrat, det fanns ju också såklart. Men de hade kvar väldigt mycket gamla manuella rutiner. Vilket gör att just nu så går det väldigt bra för det här företaget. Och medan Tyrell-företagen generellt då har massa problem, så går det bra för de här företagen då.
Mm.
Det finns också fler Tyrell-ägda företag. Det är Engström och Adelöv. Det är ett kraftfullt finansiellt institut och försäkringsbolag. Och det ryktas ju att det är egentligen de som styr staden via marionetter och mutor och liknande. Kan jag fråga dig då, är du en polis som har tagit mutor någon gång?
Jag tror inte att jag är främmande för det. Jag tror däremot att han skapar sin egen relation till vad som är rättvist och vad som är gott. Att jag tror definitivt att min karaktär har haft stunder där han tummat på det moraliska i vissa saker. Men inte gjort någonting som han anser är ondskefullt liksom, eller elakt. Så vad jag menar? Ja. Att, ibland kanske jag har tagit en muta för att världen är lite orättvis. Och i den här världen så är det lite äta eller ätas tänk.
Precis.
Så att jag tänker att det har varit framförallt för små saker. Liksom. Det har aldrig varit en så här stor summa pengar för att den här maffiabossen ska slippa straff eller några sådana saker. Utan
du är liksom inte korrupt, utan du är en del av systemet och det gör att du ibland tummat på din moral, men du har fortfarande ett patos i dig att göra rätt.
Ja, men precis. Det är liksom, det drabbar ingen. Det drabbar ingen direkt liksom, att han har tagit de här mutorna, utan att det har varit något annat som har varit. Ja, det kommer precis ju ändå hamna på gatan igen, de här drogerna liksom. Alltså förstår jag, ja, vad jag menar? Alla de här drogerna som vi konfiskerar, de brukar oftast hamna i ett förråd. Och sen kommer det där förrådet bli potentiellt rånat eller någonting sånt. Liksom. Och då är de ute igen. Då kan ju lika gärna jag som inte spenderar pengar på droger. Ja.
Det finns ett nytt företag, relativt nytt,
mm,
som är väldigt inflytelserikt, och det är Protomat.
Okay.
De ägs inte av Tyrell-företagen, utan det är en entreprenör, en svensk entreprenör som har patent på och tillverkning av en proteinsyntetisering. Och det är de som förser större delen av befolkningen i Växjö med sin basnäring. Tänk dig tofu eller något med mycket tråkigare. Det är ganska nytt och de har snabbt tagit över hela marknaden här. Och för det finns liksom inte så många bra alternativ, eller så billig mat helt enkelt. Det finns ju mat, men det här äter man. Och kryddar man den och skär den i olika former, så kan man låtsas att det är någonting annat än den här vita geggan då, som är olika, kan ha olika form och konsistens.
Ja.
De känner du nog inte till så mycket detaljer av, för de har dykt upp under din dekistid mer eller mindre.
Okay.
Men du känner ju till dem, men du har inga kontakter och så de är väl lite ganska spännande. De har ett gott rykte,
ah,
och de ägarna som man ser då på stan är lite rockstjärnor och vill ha en aura av att de är räddar mänskligheten. Det står mycket i deras varumärke och reklam också. Och hittills är det ingen som har sett något mörker i det här. Däremot så är det klart att Tyrell-företagen och andra försöker komma åt med patenten. Okej, då ska vi se. Vi har din karaktär nu, som vi arbetsnamn Rick, va?
Ja, vad tycker du om det namnet?
Det funkar ju, tycker jag.
Du vill ju ha ett svenskt namn, men jag vill ju också ha någonting som låter futuristiskt. Alltså jag älskar ju liksom Deckard som,
ja, just det,
namn. Åh, fast Rick Hoff var ju ändå Richard Hoff. Det låter bra.
Ska jag skriva in det? Richard Hoff?
Eller, ja, men Richard Hoff, ja, fast han kallas, ja, för Rick. Det känns ju liksom, alltså istället för att man säger Richard Hoff, för det tycker jag är töntigt. Men däremot om man heter Rickard och kallas för Rick Hoff.
Du är alldeles utmärkt, ja.
En human, tror han.
Vad upplever du att du är?
Jag upplever nog att jag är en riktig människa. Jag har ju tydliga minnen och sånt. Jag tror jag är en människa.
Aha, precis, båda eller ingen. Och sedan, ska vi titta på din arketyp då?
Ja, men jag tror ju att det blir Inspector som är den som passar bäst.
Ja, men det är väl coolt. Inspector. Vill du säga något om Inspector?
Jo, men inspectors är ju lite mer detektiver och som är bra på att se, alltså som jag nämnde tidigare, att man ser bortom det som är tydligt, att man börjar titta på den stora bilden liksom. Har en stark intuition och vet, eller har på känn väldigt många gånger, alltså magkänslan jobbar väldigt mycket med också. Att det här stämmer inte för att hon var ju där och ja, vad har personer att tjäna på det ena och andra. Och då finns det ett stat som heter observation som arketypen inspector är bra på, och det tycker jag kändes rätt liksom.
Och du har ju dragit fram lite grann som en, För du är en ganska fysisk person också, gissar jag då. Alltså våld har varit en del av din vardag, om jag förstått arketypen rätt. Är det så med din karaktär också?
Ja, polisvåld är jag van vid. Så, som polis så var inte så där jätteofta att man åkte på stryk, men det var helt klart hotfulla situationer och som eskalerade och så. Jag tror att Rick var väldigt uppskattad i sin yrkeskår för att kunna hålla huvudet kallt och undvika sådana där situationer. Att kunna prata med folk utan att det eskalerade, men även om man är bra på det så är det ibland oundvikligt. Så jag tror att han är van vid det. Ja, han är inte rädd för att få stryk.
Nej. Och du kan ju hantera skjutvapen.
Ja, absolut.
Mm. Och du har ju då många kontakter, så connections är också en del av din...
Ja, jag tror att de är bättre nu idag än vad de var då när jag var i kåren. Men som deckare så tror jag att jag har fått utnyttja kontakter och utveckla dem mycket mer än vad jag gjorde förr. För att man tillförlitade sig lite grann på att poliskåren löser saker åt en. De har en person som kan fixa det här. De känner, ja, men är det något problem och jag behöver en analysering och hit och dit, så kan jag få en analysering gjord utan att det kommer fram på bordet och sådana saker. Förstår du, de kontakterna och sånt hade man alltid liksom. Men när man åkte ut ur den så försvann en stor resurs liksom. Så det gäller att känna folk.
Och då tittar man ju på hur länge du har varit i poliskåren helt enkelt då.
Mm.
Och vi tänker att du ska vara, ha varit med ett tag och rent speltekniskt för att bli riktigt häftig då. Eller ja, det om du vill vara veteran eller old-timer.
Jag är nog en veteran. Old-timer känns, låter som något som man är riktigt gammal liksom.
Just det. Och det är det ju inte. Du har ju haft familj i närtid. Ish.
Ja, precis. Men helt klart ny veteran. Inte gammal veteran. Men helt klart en som folk kände till under den perioden.
Precis. Veteran är 8-15 år. Och det är ju inga problem med...
Det tänker jag är helt rimligt. Minst 10 år tror jag att han jobbade som polis.
Precis, om din dotter föds ju 2006 och det är 2024 nu, så det är nästan 18 år sedan som hon föddes. Och då var du väl polis, gissar jag kanske. Så du skulle kunna vara oldtimer om du vill, så sett.
Ja, jo, men ja, precis. Nej, men jag kör veteran på det, tänker jag.
Precis.
Och har istället varit... privatdetektiv, eller vad man ska kalla det, en lång period. Det har varit en lång coping-tid liksom för honom.
Okej, men då har vi fått lite värden här vi kan få ut. Du kan ju sätta 10 år om du vill. Du får ju sparken 2013, och då kan det vara att du började kanske 2003.
Ja, då skriver jag 10.
Nästa del är att titta på attributen. Då finns det ju olika klassificeringar, ratings.
Mm.
Och de här är kopplade till vilken tärning man rullar.
Just det.
Du börjar alltså i C på allihopa då. Och då är ju frågan hur du vill justera det här. För på attributen då, de här grundegenskaperna, så kan du lägga till +2 nivåer på några av de här 4 då. Strength, agility, intelligence och empathy.
Mm. Jag sätter 1 på agility, så att jag har B i det. Alltså en D10. Och sen sätter jag 1 på intelligence, så att jag har B i det också. Men i och med att jag är äldre då, så får jag inte lika mycket att sätta ut i grundattributen. Men jag kan bli desto bättre på att specialisera mig inom vissa grenar liksom.
Ja, men då kommer vi till det när vi kör skillsen. Det blir kul. Blir det D10 istället för D8 på dem, ja. Det blir bra.
Ja.
Och då ska vi se här. Health and resolve. Och nu blir det matematik här. Din hälsa är lika med summan på storleken på tärningen för styrka och agility delat på 4.
18 delat på 4 då?
5 då, man avrundar uppåt. Så 5 i hälsa.
Har jag 5 i HP alltså?
Ja.
Oj, det var inte.
Ja, men det är HP inte som i D&D.
Nej, det hoppas jag verkligen.
Nej. jag kan ju bara ta och kolla snabbt hur mycket skada en pangelpangare gör. Puckadulver, en klassisk blaster här, den gör damage 2 eller 1.
Oj då.
Ja, alltså det är det vi kommer komma till också. Du går inte in själv egentligen, du ringer på backup eller flyr. Alltså det är så det här spelet funkar, det är ju värre än mutant.
Jag är ju inte den som går in först om jag inte kan snoka liksom. Men om jag upptäcker fara, då drar jag för det mesta liksom.
Resolve är ju, ja, det är mental stress man... klarar av med resolve. Health är ju fysiskt då. Och då är det summan på intelligens och empati genom 4 avrundat upp.
Ja, det är ju 18 där med då. 5. Lätt att komma ihåg allt det här.
Bra, då har vi fått in mental och fysisk hälsa. Nu ska vi prata om lite skills och starting skills level har vi redan. De är D på alla, va?
Ja, de är D för stunden. Det är det lägsta man kan ha.
Men du har en hel del poäng där, va? För att du har varit med ett tag.
Ja, 12 tror jag att jag läste. Ja. Alla skills determined by my archetype needs to be B eller högre, står det. Men det är väl en regel som man måste kunna skita i om man inte passar.
Ja, det är ju firearms, observation och connections. Så just i det här fallet så känns de ju fräscha. Men det kan du välja.
Så nu har jag B i firearms, connections och observation. Vilket känns helt rätt för min karaktär. För det är ju precis de här sakerna som jag tycker att han ska vara bra på.
Och det har kostat dig 6 poäng då att komma upp dit, va?
Ja, hälften av poängen har gått åt. Så att jag har 6 poäng att titta ut lite på vad jag vill.
Då kan vi ju titta på, är du intresserad av att höja någon av de här nu? Eller vill du massera de andra?
Alltså spontant när jag tittar på dem så känns de så. Insight känns som lite grann det som jag vill jobba med. Jag ser observation och insight lite som synonymer.
Ska vi kolla vad de har skrivit om dem?
Ja, det kanske är bra att göra det.
Observation är ju ett intelligensslag. Det används mest vid 2 tillfällen. Det är när man ska se någon som smyger typ, eller dolda ting då.
Mm.
Eller att undersöka ett område för att hitta viktig information.
Alltså undersöka en brottsplats, tänker jag då.
Du använder insight för att se igenom lögner och bluffer och liknande. Att läsa andra människor. Typ att vilket, om en NPC ska attackera eller inte och sånt där.
Ja, det tycker jag också är viktigt.
Om du lyckas med slaget då så måste jag berätta om NPCs känslor just nu, vad den känner och sådana grejer då.
Alltså lite fritt användande av både insight och observation hoppas jag att det blir att man kan motivera att man använder dem.
Ja, men absolut.
Och då tycker jag att det är mer lockande liksom.
Precis, så du kan läsa både platser och människor egentligen då.
Mm, och det är väl det som jag tänker att min karaktär ska vara bra på.
Mm.
Så jag lägger 2 poäng till i insight så att jag har B i det också.
Ja.
Sen är jag sugen på att lägga poäng i manipulation. Jag vill inte ha så mycket poäng i själva grundstätten empathy. För jag tror att min karaktär har blivit ganska så empatilös. Alltså att han är väldigt egocentrisk, alltså ganska narcissistisk. Han tänker mest på sig själv och sitt fall. Och är liksom villig att gå över lik lite grann för att få fram information och så vidare för sitt jobbs skull. Jag tror att han kan vara jobbig att ha efter sig bara, det är det jag säger.
Precis, och det används ju i spelet för att vi förhör och lura folk att du håller på att dra ditt vapen, du vet. Och så.
Jag kan ju inte släpa med mig folk till stationen för förhör. Men jag tänker att jag gör ju flygande förhör.
Ja.
En blandning av insight och manipulation för att få fram information jag vill ute på stan.
Precis.
Och det är där jag tror att jag vill. Så jag lägger nog 2 på det också. Så att jag har B i det med. Och då har jag bara 2 poäng kvar. Så frågan är om jag vill. Jag tror jag vill lägga 1 poäng i stealth. Så att jag blir C i det. Eller vill jag lägga 2 så att jag är ganska så smygig?
Men är du det? Du är ju en gammal fyllo liksom.
Jag tror att det är mer att gömma sig öppet som han är bra på.
Ja.
Det finns sådana här människor som, alltså han är inte alls lika stark och skarp som han var när han var yngre. Då var hans grundstats bättre kan man säga. Men erfarenheten har gett honom att han är bra på att, även om han inte är så jävla smidig, han kan ta upp en tidning och gömma sig bakom den i någon skugga. Eller sätta sig med en huva upp på en parkbänk och ta fram en ölburk och liksom sitta där och glo ner i marken och se inconspicuous ut liksom.
Ja, men precis.
Så jag sätter mina sista 2 poäng på det, tror jag faktiskt. Jag sätter B på det. För jag tror att firearms, B tycker jag är helt okej. Okay. Jag tror inte att han behöver vara bättre än så på det. För att det är inte riktigt så han vill lösa konflikter på. Även om jag inte tror att han drar sig för att dra vapen.
Precis, och för att lyckas då, om man ska prata om varför vi ska ha de här tärningsslagen, är att man ska slå 6 eller högre. Det är ett lyckat slag.
Ah.
Och slår du 10 så har du ett kritiskt lyckat.
Så jag har bara 40% chans att lyckas med saker när jag slår för det?
Ja, du har ju 2 tärningar. Dels agility-tärningen och sedan firearms-tärningen.
Jaha, så man lägger till den. Aha.
Man slår 2 tärningar och så är det nivåer då. D6 eller D10.
Jag älskar det här level-systemet. Jag tycker det är så jävla bra att man får en annan tärning ju bättre man är på det. Vill man damma fram en D12 då får man lägga A i någon.
Ja, men precis.
Jag tror det var länge sedan min karaktär var A på någonting. Men det får bli en del av story.
Vi kommer ju komma till alla de här reglerna sen, disadvantage, advantage och liknande saker.
Det finns det, så att man får en extra tärning, eller?
Precis.
Så om jag skulle säga att nu vill jag smyga, då ska jag slå en D10 för min agility och en D10 för stealth. Och slå över 6, om du inte säger att det är svårare av någon anledning.
Och det är alltid bastärningen man lägger till, det som ligger liksom i den lägsta bastärningen. Får du lägga till en till då.
Mm. Men i det där fallet är det bra, för båda är ju D10.
Ja, och då får du 3 D10 att rulla för advantage då.
Och var det om jag slog 10 som jag kritta, eller?
Du måste rulla 6 eller högre på åtminstone en bastärning i rullen.
En av dem? Inte sammanlagt alltså?
Nej. Utan det är typ 6 år vinst liksom.
Ja.
Så man bryr sig egentligen inte om siffrorna mer än en siffra.
Jag förstår.
Och det gör ju att en D10 eller högre får man 2 successes då.
Okej.
Okay. Jag tänker vi kommer in i det här när vi börjar bråka och grejer.
Jag tycker det make sense på en gång när du berättar för mig. Jag förstår helt och hållet.
Och sen då så kan jag i vissa fall, om jag gör post-rolls då.
Mm.
Så att om du ska slå manipulation så är det mot insight och stealth versus observation.
Men väldigt, väldigt enkelt är det.
Ja.
Det var IQ typ på 3 minuter att komma in i. Så att jag tycker det här systemet var väldigt godkänt i alla fall.
Ja.
På min sida. Det innebär ju att om man bara har D i någonting så lyckas du bara på en 6a. För ja. Din D6, det är en på 6 att du lyckas med den tärningen liksom.
Och då kan du ju också pressa ditt slag.
Ah, det går att pressa också.
När du vill pressa ett slag, så om du då lyckas med det första slaget eller vill ha extra succé då, det är de här ögonsymbolerna har de som lyckat här på de här tärningarna i boken.
Just det, jag har ju egna tärningar för det här. Ja, just.
Mm. Och då får du rulla om en bastärning som inte visar en etta. För en etta är ju en speciell också då.
Så det är som mutant år 0.
Du kan också rerolla D10 och D12 som visar en enkel öga. Alltså en succé för att få mer. Men det är riskigt för du blir av med den.
Precis.
När du pressar ett slag så riskerar du att få skada eller stress. Om du får en etta då. Den här origami kamelen eller vad det ska vara. Det
ser ut som en enhörning, men ja, okej.
Okay. Det är det nog. Tack, det är jag som sitter långt från skärmen. Tack.
Kamelen.
Men jag tänker att vi reder ut slagen när vi springer på dem.
Do you like our kamel?
Och man kan bara pusha en skillroll en gång liksom. Du får inte fortsätta pusha helt enkelt då. Replikanter kan pusha 2 gånger.
Ah, okej, okay, coolt. Men då vet jag att jag inte är en replikant ju, om jag vet att jag inte kan pusha.
Och i spelet är det bygger på att man inte förstår att man har oanade krafter förrän man vet det.
Aha, okej. Okay. Ja, det är ju make a sense. Ja.
Nu när vi rätt ut vilka basattribut du har och vilka färdigheter du har, så ska vi titta på din specialitet. Vad har du för specialitet?
Ja, specialties, där får jag ju välja 2 stycken eftersom jag är veteran.
Precis, och du har 3 att välja på va, för din inspektor.
Okej, de är bundna till den då.
Eller ja, det kan vi börja med och så ser vi om det finns någon roligare.
Vi kollar.
Men vi kan ta dem en i taget här, så utgår från du har och så kan vi titta om det finns någon roligare.
Alltså, jag är ledsen, men harden innebär att jag får ett extra i resolve, vilket jag tycker är tråkigt, för det innebär att jag är stark mentalt. Men jag tror inte att jag är det. Jag tror att jag är, han är ju definitivt inte skör, men Nej. Han är ju härdad på ett sätt som gör att han orkar till en viss gräns liksom.
Mm.
Men jag tror inte att den gränsen är onaturligt lång. Jag tror faktiskt att han är liksom, jag skulle nästan vilja sänka min resolve bara för att jävlas, men jag vill inte vinna liksom. Jag vill förlora och må dåligt. Så jag tror att jag tar married to the job, som innebär att jag kan jobba länge utan att behöva sova.
Precis, för ett dygn är uppdelad i 4 skift som är morgon, dag, kväll och natt.
Normalt är det att man kör 3 skift, står det.
Ja, precis.
Men jag kan köra 4. Ja, men det tycker jag är rimligt. Jag tror också att han liksom sitter i sin bil, tar en slurk, whisky eller någonting sånt. Röker kanske en cigg och liksom ignorerar att han är trött helt enkelt. Att det är någonting han har lärt sig utan problem.
Efter 4 måste du ta downtime, för han får en stress.
Ja, smokes vill jag ha också. Ja, han röker ju, för det är ju framtidsapokalyps. Inte apokalyps, men det är ju framtidsdystopi. Och då är det ju tufft att röka. Det passar min vision.
Ja, och det är liksom utan filter också.
Ja, precis. Så det är därför det läker ett stress.
Vad tror du om hipflask då? Det kan du hela stress med, så jag vet inte om du vill det. Men
jag tänker att när jag levlar upp så skaffar jag den.
Ja. Vad bra, men då vill du ha Married to the Job och Smokes helt enkelt.
Ja, precis. I klassisk noir-anda. Jag har ju liksom inget annat känns som att fokusera på. Så jobbet är viktigt.
Det är bra. Coolt, då har vi lyckats med dina specialiteter. Ja, nu ska vi kasta oss in på nyckelminne, key memory på engelska då.
Okej.
De rekommenderar att man designar det från den här minnestabellen här. Men vi har ju en ganska stark backstory för dig.
Exakt.
Och syftet med ett nyckelminne är ju att de är en väldigt stor del av dig.
Ja.
Speltekniskt så kan du använda ditt nyckelminne i ett färdigt slag för att öka på din chans att lyckas då. Man får berätta då hur man ska använda den. Vi kan ju konstruera ett minne från det minnet vi har tänkt lite grann. För jag tror det finns liknande. Så när hände det ungefär?
Oh, det här minnet ska definiera mig som person.
Ja, precis. Och om vi nu ska ta din dotters död.
Mm.
Så finns ju alternativet i minnestabell 1 här. Som är some years back för några år sedan. Annars är det att man är typ i tonåren eller...
Ja, nej. Some years back tar vi.
Ja, så den kan vi välja då. Det behöver vi inte rulla.
Nej.
Sen har vi då var det hände någonstans.
Jag tänker att på sjukhuset då.
Och vem var där?
Jag tänker att det kan vara ett läkaren som berättade det dåliga beskedet.
Så för några år sedan då så var du på sjukhuset där du träffade en läkare som talade om för dig att din dotter hade dött och du fick inte träffa henne för det var så sjuk. Så, då har vi löst ditt nyckelminne. Jag ser, det finns ju key relationships här. Jag funderar på om vi ska... Vi har ju faktiskt en NPC, din fru.
Ja, men precis.
Vad har ni för relation med varandra?
Den ena partnern tycker vi väldigt mycket om den andra.
One-sided finns det ju då.
Jag tror att den passar väldigt bra.
Är det från din sida eller hennes sida?
Men att hon är ju mer intresserad av mig än vad jag är intresserad av henne.
Ja, men den kan vi ha. En ensidig relation med din hustru. Och vad är det som pågår?
Ja, jag tror att det är framförallt att hon vill reparera vår relation. Att hon försöker återkoppla till mig. Men jag är inte intresserad. Eller jag kan inte. Jag skriver så här, she wants to reconnect with me and how we were.
Ja, just det. Det var jättefint.
Så hon vill ha tillbaka vår relation så som den var förut. För att hon, det är som att hon har gått vidare, men det har inte jag.
Tanken med den här nyckelförhållandet är att i slutet på varje session, om du interagerat med den här relationen i relationen, så får du humanity points. De har en typ av valuta då för att levela.
Ja.
Så att den är viktig i spel den här då, det är inte bara att fluff.
Nej, men det är bra.
Låt oss ta en signaturpryl.
Oj.
Och det kan vara också vad som helst, typ. Det finns ett gäng olika saker vi kan gå igenom. Sentimentalt värde och typiskt kopplat till ditt nyckelminne eller ditt nyckelförhållande som vi pratade om tidigare, eller båda. Du kan använda det en gång per session för att få tillbaka en stresspoäng.
Jag har en plånbok.
Okay.
Vilket är udda i den här världen, för att man har inte plånböcker på det sättet. Man har inte kontanter, tror jag, löst riktigt, utan det är väl krediter och credit sticks och sådana saker. Så det i sig är lite konstigt att man har en plånbok, tänker jag. Men i den här plånboken så har jag ett fotografi av min barn. Lilly som dottern heter, när Lilly fyller 5. Och det är en bild som en dåvarande vän tog på mig och på Lilly och på Rose. Och när vi alla liksom ler och är glada. Lilly har en bit tårta framför sig som blåst ut ljusen på. Och det är en sån glad tid i mitt liv som känns så fruktansvärt avlägsen. Kan man motivera att det är den?
Ja, det var jättefint. Tack så mycket. Nu ska vi se. Då ska jag ta nästa grej här. Vi kan prata om startprylar.
Okej.
Okay. Grejen med prylar i det här spelet är att man har det man behöver lite grann. Sen finns det saker som är mindre, mer eller mindre rimliga. Men du har en badge då. Och den är ju typ en nyckel överallt. Folk släpper in någon med en sån bricka. Så den är ju jätteviktig.
Ska skriva det på gear och badge?
Badge kan du skriva det. Vi kan bestämma sen hur vi tycker att vi spelar just in. Men du kommer ju ha en badge så småningom. Du kommer ha en PKD Blaster eller en 357 Subcompact. Det är två olika pickadulver. PKD Blaster är den här klassiska smäller som 17. Den andra är väl en mindre.
Ja, och jag vill ha stor puffra. Inget gevär utan största möjliga pistol. Liksom.
Sen har du en Kia Knowledge Integration Assistant. Det är typ en PDA som du kan kommunicera med i fältet. Så man kan ha kontakt med andra. Det är väl någon typ av smartphone. Sen har du tillgång till en Detective Special Spinner. Alltså en som flygbil. Sen då. Så att brickan och den här kian och spinnern. De har det ju inte vid start då. Innan du fått ditt uppdrag att tänka. För du är ju privatdeckare. Men du har din blaster. Har du fått tag i en, tror jag.
Ja. Jo, men det tycker jag att jag har haft sedan tidigare.
Precis. Av någon anledning har du fått behålla den eller har skaffat den på svarta marknaden då? Så du kommer få en. Så bara, okay.
Ja, jag tror att jag har gjort det. Att jag har haft en sån här likadan modell när jag var polis. Och sen så har du skaffat den som inte går att spåra liksom.
Jag tänker att du kan få fylla i appearance. Det finns ju lite förslag på inspektorsidan om du vill välja någon där.
Ja, och det finns en som är väldigt bra där. Det står, the old trench coat is a reflection of you. There is a desire or regret behind every scuff, stain, wrinkle and tear. As much as you try, you can't forget any of them.
Coolt.
Jag tyckte det passade jättebra, men det stod ju mer, det var ju nästan en filosofisk, men trench coat, tänker jag, för att det är coolt.
Jag tänker att ni bor i ganska skiffig lägenhet, inte i centrala delarna av Växjö, utan lite utanför.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då bor vi i en ganska dålig lägenhet. Vi har bott bättre.
Ja, men det kan vara så att ni faktiskt har bott väldigt fint ett tag och sen så, ja, när du blev av med jobbet och så var ni tvungna att flytta till en sämre lägenhet.
Ja. Ah.
Där ni nu bor ni två.
Mm.
Kinjen är ju valutan.
Aha, okej.
Okay. Det är spänn. Och sen har man då Kinjen Points använder när man ska spendera större summor pengar. Alltså du kan köpa mat och allt sånt. Det håller man inte på att tramsa med. Men Kinjen Points då är när du ska ha typ rekvirera någonting eller använda pengar, alltså resurser. Och då använder man även en connection roll. Och det kommer vi gå igenom när du behöver ha detta senare då. Om du tittar på din arketyp så står det hur många Kinjen Points du ska få. Så du kan slå en tärning och sen så har du i, för att du varit på forcen ett tag, så lägger du till dem då. D6 har du i att slå.
Okej. Okay. Ja, två spänn.
Och du får plus en får du för att du har varit en veteran.
Jag får 3 kredit.
Ja, man kan få kinjen under spel också på olika sätt.
Ja.
Sälja saker på svarta marknaden och byta.
Det verkar rimligt.
Ja, och sen hade vi även kvar promotion point, finns det ett fält va?
Mm, det var en D8 eller någonting sånt. 5, är det någon plus också eller?
Nej.
Nej, då har jag bara 5. Har jag någon humanity points också?
De får man i slutet på en session för att man gjort saker som är bra. Humanity points använder du för att öka din skill level. Och man kan ju kanske få en, 2, 3, 4 stycken per session beroende på hur man spelar.
Så det är det som jag använder som XP?
Ja.
Okej, coolt.
Men då har vi fått till ditt ark här va? Vi har inte så mycket luckor. Vi har inte skrivit någon armor eller weapons och sådär annat. Och det tar vi senare när det blir relevant.
Ja, men precis.
Annars har du din karaktär redo att ge sig ut i den regniga Växjö. Tack så mycket Micke, det här var ju en framgångsrik session.
Mm.
Nästa gång vi pratar så kommer vi börja spela lite grann.
Ja, det är så jäkla läskigt, men det ska bli så roligt också. Det här är ju en ganska mörk karaktär och kommer nog vara lite av ett as. Men jag gillar ju att spela sådana personer. Så att det ska bli roligt att spela i den här mörka, mörka världen.
Jag ser fram emot det här.
Mm.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Hej Mia.
Hej.
Mia kommer spela en karaktär som heter Susanna Young. Och kommer att följa Ricks resa i det här första kampanjen som vi gör i Blade Runner. Hur känns det Mia?
Det känns jättebra. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på att... hur stort Blade Runner-fan jag är och hur mycket jag vill spela Blade Runner-rollspelet. Men vi kan väl säga att jag har en Tyrell-t-shirt på mig, så kan lyssnarna själva avgöra hur stort fan jag är.
Ja, det är underbart. Du är nog större fan än jag till och med kanske då. Ja, det är en fantastisk värld och vi hoppas ju att vår version av det här ska kännas Blade Runner, även om det är någonting annorlunda. Så du har sett filmerna då, gissar jag?
Några gånger.
Vilken är din favorit?
Nej, jag har ingen. Jag tycker båda är super. Hur kan man välja ens? Nej.
Så du har lite koll på storylinen emellan också? Har du sett de här tecknade som finns?
Vi såg halva en tecknad. Den var lite svår i stilen på något vis. handlade om en tjej som hade...
Jag får för mig att det var ett par stycken. Jag är inte jättebra på allt kring Blade Runner. Jag älskar den första filmen jättemycket och tycker den andra filmen var kanonbra. Det kommer nog vara en del saker som du kan bättre än jag, och då får du gärna rätta mig och så gör vi något bra av det.
Vi har ju läst boken i alla fall, rollspelet. Där finns det en tydlig timeline.
Och vi har ju då valt att förlägga detta 2024 i typ februari, tror jag skrev, januari eller februari. Får se vilket version det blir när vi börjar spela in första avsnittet. Tanken är att vi släpper det här samma tidpunkt i verkligheten för att det är lite kul. Det här utspelar ju sig efter att Eldon Tyrell har dött. Det var väl 2019 typ som allt det där hände i första filmen. Och sedan har det gått i tid. Den här EMP-explosionsgrejen som gjorde att massa data försvann och register på alla replikanter. Det är ju efter detta. Och jag använder ju lite av den här loren för att lägga upp plotten i äventyret också. Som man kommer märka. Så det är ju tidsmässigt så ska det typ passa in. Passar det in mot den nya filmen och alla andra timelines som finns och fanfictions? Troligtvis inte. Men det här är vår lilla bransch i den här underbara världen. Och för att inte krångla till det ytterligare, beroende på hur man ser det då, så kommer vi vara i Växjö i Sverige. Hur känns det, Mia?
Jag tycker att det känns jättekult. När jag hörde Växjö, då blev jag så här... Är det det coolaste? Det är den coolaste platsen. Men samtidigt så här, det man blir nyfiken på när man ser första filmen är ju också, okej, hur ser resten av världen ut? När de pratar om allt det här, hur världen har gått ner sig. Och sen i andra filmen så vandrar vi ut mer utanför liksom, och får ta del av lite mer av världen runt omkring LA. Och nu får vi komma till Växjö. Det är ju jättehäftigt, för hela världen är ju påverkad av allt som har hänt under 90-talet och sådär. Så det ska bli kul.
Ja, och det gör ju att vi kanske kan erbjuda någonting annat som någon annan spelgrupp troligtvis inte gör.
Precis.
Eftersom de kanske är lite mer normala och tänker att LA är coolt, för LA är ascoolt.
Det är väl lite äventyrarnas signum också, känns det som.
Att vi målar lite utanför ramarna, ja. Med stora kladdkriter. Nej, men så det ska bli jätteintressant att testa. Och vi kommer ha samma Blade Runner-känsla i kulturen och i estetiken. Men vi kan lyxa till det och blanda in lite svenskt och kanske lite annat runt Europa här. Eller om vi tycker att vi vill ha starkare influenser från till exempel om det skulle vara Kina eller någonting. Så kan vi ju välja det. Och det kommer mycket komma fram via spel. För vi har ju tillsammans, jag och Micke, byggt den här världen delvis. Men tanken är ju att även du nu när du är med här, Mia, hjälper till att forma detta. Så det blir vårat Blade Runner. Du vet ju en del, och lyssnarna också, genom Session Zero och så. Men Växjö är ju en gruvstad. Om det var nu 20 eller 40 miljoner invånare. Jag tror jag har sagt olika saker, men det är inte en gigantisk stad, men med de måtten som vi har idag så är den ju jättestor. Men den är lite på dekis och äldre, kan man säga, på något sätt tekniskt utvecklat, överleva den här katastrofen då som övriga stora städer drabbats av. Eller i alla fall LA då, och sen var det en kedjeeffekt där av att de här registren försvann och massa data försvann. Vi behöver inte gå in i detaljerna där, utan vi har en plot device där som är fantastiskt bra. Så är något mer du vill fråga eller någonting runt världen som du skulle vilja ta upp här innan vi går in på den karaktären du ska spela?
Nej, jag har ju fått ganska mycket. Sen är det väl sådär att vi får hjälpas åt lite grann kring det här. Jag kom på det här med företag och sånt. Jag är inte så, vad ska man säga?
I svängen.
Precis, jag är inte så mycket i företagssvängen i verkliga livet så. Men man har ju en känsla för de här stora korporationerna, och har man sett filmerna så alltså det här grandiosa liksom, lyxiga over the top, det ska vi nog kunna klara av.
Låt oss titta lite på den karaktären du kommer spela.
Ja.
Vi kan ju gå igenom arket helt enkelt och ta det uppifrån och ner.
Susanna Young alltså. Arketyp fixare. Fixer sätter vi. För det låg närmast det som Susanna kommer pyssla med, kände vi.
Det här är också någonting som vi frångår lite grann. Tanken är ju i spelet som det är nu då, det kommer säkert flera tillägg senare, men då är man ju en Blade Runner i praktiken i någon skepnad, har jag förstått det som. Och, men det är ju inte du.
Nej, jag driver ju ett företag som heter Lizerna som ägs av Tyrell.
Vad för någonting gör du där då?
Ja, hur var det du beskrev det?
Ja, du stänger ner och startar bolag eller någonting.
Ja, precis. Åker runt kanske lite. Nej, men jag har koll på lite andra mindre bolag och sådär. Sköter trådarna där.
Hur ser Susanna ut?
Susanna är... Ja, men hon har väl en viss naturlig skönhet. Men det mesta av hennes skönhet liksom ligger i hennes extremt välvårdade yttre. Hon är verkligen... Ja, välvårdad. Hon har mörkt, kastanjebrunt hår som ligger i perfekta blanka lockar. Och hon har gröna, klara ögon. Hon kan nog ge ett ganska skarpt intryck liksom. Men det syns att hon är ganska ung. Susanna är ju bara, vad sa vi, 18?
Precis, någonstans där, 17-18 år.
Hon har en ganska liksom, ja, ganska auktoritär aura liksom. Ett rent och propert intryck. Och lite av en boss lady helt enkelt. Men hon är liksom, hon kan väl se skarp ut, men hon bär ganska mjuka toner och så i färg, alltså i kläder och så, gammelrosa blusar och så där. Högsta mode såklart, men så hon kan nog se, hon kan verka ändå vänlig och så. Vad kan man säga, en snäll chef tänkte jag säga. Nej, men hon är ändå vänlig och man vill inte göra henne besviken liksom, inte för att man är rädd för att få sparken, men för att man inte vill göra Susanna besviken, utan ja.
Jag får ju bilden av Susanna att när hon kommer in i ett rum så märks hon, även om inte hon gör någon större sak av det, för du rör dig väldigt självsäkert och med en gras på grund av att du har inflytande och gott om pengar.
Ja, det syns. Det är ju liksom äkta sidan i blusen. Och har man ett öga för sånt så märker man det snabbt. Det är ju äkta material. Har hon päls så är det äkta päls. Och i den här världen är ju det. Det är
ja, dyrt. Jättedyrt, för det finns inga djur på jorden. Nej, typ. Så det är så här off-world planterat eller någonting coolt.
Ja, någonting sånt. Men det är ju inte bara hennes kläder och hennes välvårdade yttre, utan hon har en aura, som en väldigt självsäker aura. Så.
Det speglar sig. Vi kan prata lite speltekniskt innan vi pratar mer detaljer. Det är att du är ju väldigt intelligent. Och det betyder då speltekniskt att du har mycket intelligence. Och du har även väldigt mycket empathy. Och empathy är ju din, eller empati då, det är din starkaste gren. För där har du även väldigt högt i det som kallas för connections, insight och manipulation.
Jag är level A där i både intelligens och empati.
Du är ju ung, så för den speltekniskt intresserade så Years on the Force som man sätter då, så är du ju bara en trea. Du har ju inte varit så länge här, men beroende på vilken karaktär du spelar så har du fått lite högre värden på en del saker. Så kompromissar vi med andra grejer istället då. Du har ju en väldigt unik roll i spelet också, både som spelare och delvis som en NPC kanske man kan säga.
Ja.
Men du kommer från LA i alla fall.
Yes.
Och du har ju en person som betyder väldigt mycket för dig.
Det är min mamma.
Påminner du om henne eller tvärtom på något sätt, eller hur?
Jag tror att jag är lite grann den som hon gärna hade velat vara. Att jag lite lever hennes dröm på något sätt. Så är nog det förhållandet. Men jag ändå idoliserar henne på något sätt. Att jag försöker leva upp till hennes dröm. För att, dels för att göra henne glad, men också för att jag det passade mig.
Ja, din mamma är ju väldigt viktig för dig såklart. Har du något nyckelminne som du vill berätta om?
Nej, men jag är barn och familjen är samlad och har det mysigt på något sätt.
Härligt. En trygg uppväxt kan man säga då.
Ja, precis. Jag tror att Susanna är väldigt trygg i sig själv och har haft en trygg uppväxt.
Vi kan kika lite grann på lite fler speltekniska grejer här då. Din hälsa ligger på 4 och din resolve på 6. Och så vitt jag vet så är det 10 som är max. Så du klarar ju en del stress och sådär.
Mm.
Men är inte kanske den mest hälsosam. Du är väldigt hälsosam.
Ja.
Men klarar inte så mycket stryk då kanske.
Nej, precis. Ja. Jag är nog inte superstark och tålig. Frisk men bräcklig.
Både styrka och agility har du ju C i och sen är det alla under där.
Mm.
För du jobbar ju med huvudet och med att andra människor finns där för dig. Du har ju en säkerhetsdetalj med dig överallt och sen så väljer du ju hur många och vad de ska förhålla sig till dig. Så det är ju inte, även om man upplever att du i din värld upplever att du är själv, men du är aldrig ensam.
Nej.
På det sättet. Det är alltid någon i närheten. Du är ju ändå en företagsledare och det finns ju alla möjliga som kan tänka sig att utpressning eller vad det kan vara.
Mm.
Så det gör ju också att du har väldigt mycket Shingen points.
Just det.
Och jag har satt den på max därför. Eftersom du har både ditt företag och i förlängningen Tyrell Corp bakom dig. Så är ju de investeringar som du behöver göra för att lösa ett problem. Finns det resurser för. Vi kan titta på dina specialiteter. Och då har vi tagit de 3 som ligger på fixer. Och det är ju Cashflow, Insider och Protected. Cashflow innebär ju att du får fler Shingen points också. Nu kommer inte det spela jättestor roll i det här fallet. Eller bör inte spela någon roll om inte du får problem med hemmaföretaget. Men då kan ju du som spelare få fler resurser i början på varje case man kör. Sen är du insider då, att du har fördel på alla connection-slag. När du ska få tag i prylar eller resurser från inte LAPD, men Växjöpolisen. vad nu kallar de för VXPD eller någonting då. Och så har vi Protected. Och det gör att när du blir av med en promotion point för att du misslyckas med någonting så kan du rulla connections. Och för varje öga då som är på den här tärningen, alltså lyckat, så kan du reducera de promotion points du tappar. Och promotion points är poäng man använder för att lära sig en ny specialitet, som de här 3 som du har då redan. Eller att du kan använda dem för att rulla mot connections för att få coola prylar från LAPD. Och en gång per case-fil, eller per fall då, hur ska jag säga det på svengelska, så kan du använda connection-skillen för att byta en promotion point mot Shingen point. Typ om du vill ha löneförhöjningar och liknande då. Så de har lite olika funktion. Och Shingen points då är ju för att levela dina skills helt enkelt. Man köper olika steg. Ja, det var väldigt mycket crunch och teknik här nu. Men jag har 2 frågor till det här på slutet. Dels så ska vi prata om din signaturpryl. Vad är det för någonting?
Det är en medaljong, en guldmedaljong som jag bär i en kedja runt halsen med ett intrikat blomstermönster, en ros.
Och är du människa eller replikant?
Jag uppfattar mig själv som människa.
Bra svar.
Ja.
Så.
I know this game.
Vem vet vad man är? Okej, då har vi etablerat Susanna i världen och när vi börjar så kommer du vara i LA. Och det här är innan du företar dig en resa helt enkelt då.
Mm.